Ja, vi håller på att minnas författaren Christer Kielman som dog i Helsingfors igår i en ålder av 90 år. Och vi hörde just författaren Ulla-Lena Lundberg berätta om Christer Kielman och hur hon minns honom. Och nu har jag med mig kulturredaktör Marit Lindqvist här i sändningen också. Ulla-Lena Lundberg konstaterar att Kielman var en av den finlandssvenska litteraturens största kamikaze-författare. Vad säger du Marit om det här? Håller du med?
Jag tycker det var en alldeles ypperlig karakteristik av Christer Kielman och hans författarskap. För det han ju verkligen gjorde var att han skakade om och skapade debatt i svensk Finland. Han skrev ju ett flertal verk som på sin tid och kanske också idag delvis anses lite chockerande och skandalösa till sitt innehåll. Men det man kanske ska minnas är att han började som poet. Och när jag igår letade fram lite ljudmaterial ur Yles arkiv så hittade jag ett program från år 1962. Där Christer Kielman berättar om hur det kom sig att han började skriva just poesi.
När jag mot slutet av skoltiden började skriva dikter var det nog till en början inte särskilt allvarligt menat. Men sen plötsligt var allvaret där, som en kramp nästan. Och då var det inte mera fråga om att bli diktare. Jag var redan diktare, sprängfylld av vanföreställningar om vad denna höga kallelse förutsatte. Och full av fördomar mot det mesta som föll utanför de trånga gränser jag själv utstakade för min konst. Min konst med stort K. Kanske dömer jag mig själv från de åren orättvist. Jag skrev ändå två diktsamlingar och blev medlem av författarföreningen och var, som det heter, akademisk medborgare. Men personligheten, som jag minns den påminner nog mest om något slags flytande massa som nästan vilken pust som helst var i stånd att ändra formen på. Vem var jag egentligen den där tiden? Jag visste det inte och var så hjälplös i mina försök att ta reda på det. Så att när jag sen äntligen, efter år av lyriska utsvävningar, liksom vaknade till besinning i en ny och behaglig egenskap av make och barnafar, kändes behovet att börja på nytt, att börja om från början, verkligen ytterst angeläget. Det blev att göra rent hus med alla fördomar och alla vanföreställningar. Att skrapa ren åt sig en fri och fast grund av fakta att stå på. Såväl för författarskapets skull som för hela livets.
Verkligen poetiskt måste jag ju säga.
Ja, det här reflekterar han ju över sin väg till författarskapet och det här var ju alltså då år 1962. Två år efter att han prosadebuterade med den bok som Ulla-Lena Lundberg också var inne på här, nämligen Se upp salige, som jag tror att för många Christer Kielman-läsare kanske just den boken man minns allra bäst och har ett stort förhållande till. Det är ju en roman som utspelar sig i den fiktiva småstaden Lekså som är ganska, ska vi säga, kalkerad på Borgå där han bodde just då och handlar om småstadens provincialism och inskränkthet och handlar också om den medelålders mannens blick på en väldigt ung tonårsflicka, en sån här erotisk passion, och det här var någonting som upprörde samtiden väldigt mycket. Och det här var ju också någonting som att han kom att ägna sig åt under alla sina år, alltså det här att avslöja den här skamfulla mannen som känner skuld och svek och som kanske vantrivs i sitt äktenskap, vantrivs i samhället, vantrivs i svensk Finland överlag skulle man kanske kunna säga. Så det handlar väldigt mycket om personer som bär på sådana inre kriser och inre konflikter.
Säkert någonting som många kan känna igen sig i. Har du Marit Lindqvist, jag måste ju fråga dig nu i egenskap av vår litteraturexpert här, att Christer Kielman har ju fått en stämpel av att vara en provokatör och en rabulist. Varför tror du att det är så?
Ja, det handlar just om det här att han gick verkligen in i de här smärtpunkterna och avslöjade också, ska vi säga, den här högborgerliga finlandssvenskheten. Skrev om patriarkalt förtryck, psykisk brutalitet, egennytta, njutningsbegär, missbruk, falskhet och svek i den finlandssvenska högborgerligheten, som Johan Brede har konstaterat. Och inte minst på 70-talet när han gav ut en roman som heter Dyre prins, samma höst som Henrik Tikkanen gav ut Brändövägen 8, så blev de här ett sånt här ett verkligt radarpar, alltså som man ansåg att de kackade i sitt eget bo, alltså att de med sina skandalösa skildringar av finlandssvenskheten. Och Krista Kihlman har själv lite uttryckt det så här att på båda sidor om Bottenviken, alltså både i Sverige och Finland, så såg man nästan fram emot att de här skandalösa författarna skulle i egenskap av föraktliga fyllbultar, hänsynslösa hustruplågare, dekadenta pederaster, liderliga horbockar, urspårade uslingar och svin i största allmänhet skulle fortsätta skriva och avslöja allt det förljugna och hemska i den finlandssvenska världen. Så att de fick ju verkligen ett rykte om sig att vara rabulister och provokatörer.
Ja, men det kanske man behöver också, vet du, här i vårt ibland lite tillrättalagda svensk-finland.
Absolut, absolut. Och vid sidan om den här rollen så tycker jag också att hans skildringar av mannens blick på mannen är väldigt central också. De var redan inne på det här i samtalet mellan Ulla-Lena Nunberg och Frankenhäuser här, att han var väldigt tidig med att skildra homosexualitet i den finlandssvenska litteraturen. Om vi tänker på att han skrev litteratur som var självbiografisk i ganska hög grad, så kallad bekännelselitteratur. Redan 1971 till exempel så gav han ut en bok som heter Människan som skalv, där han var väldigt öppen om sin egen bisexualitet och sina sexuella relationer med män. Och då ska vi minnas att homosexualitet var förbjudet i Finland till och med år 1971. Mm. Så det här var verkligen ett ämne som brände till just då. Och det här ämnet återkom han ju till i flera av sina verk, bland annat två böcker där han skildrar en resa i Sydamerika där han blir bekant med två unga prostituerade män och skildrar väldigt erotiska och sexuella scener i de böckerna till exempel. Mm. Så att han var ju en som verkligen utmanade läsarna och utmanade gränserna.
Mm. Krista Kihlman gick alltså bort igår vid en ålder av 90 år. Och man hinner ju med ganska mycket om man får leva tills man är 90. Vad skulle du, Marit, säga att det är Krista Kihlmans arv i den finlandssvenska litteraturen?
Ja, arvet är nog stort. Han var som sagt en av dem som väldigt tidigt visade hur man kan och hur man bör skriva om också allt det som är det mest brännande i ens liv. Också det där skamfulla och det där svekfulla, det där självföraktet och det där förbjudna, som att man ska verkligen gå dit och skriva om det. Och på det sättet också tror jag att man den där ärligheten och uppriktigheten griper tag i läsaren också. Och det tror jag är kanske hans största arv till både oss läsare och också författarkollegor idag.